på en parkbänk i Sala. Här har jag hamnat och bredvid mig på den här parkbänken så har jag en man, nämligen...
Erik Fylkesson.
Och du är bland annat författare.
Ja, det har, får jag väl säga, det har i alla fall varit när jag har skrivit. Då har jag varit författare. Jag vet inte om man kan vara det mellan böckerna.
Hur många böcker har du hunnit med nu?
20 tror jag. Men det är sedan 73, så att det är lång tid. Den sista här tog en väldigt lång tid att skriva, annars har den gått fortare. Den tog 5 år. Det är ju alldeles häpnadsväckande att man sitter i 5 år. Håller på med bokstäver och skriver om det varje 28 gånger, tror jag.
Men då kan man ju bli lite funderande så här, för 5 år, ja. Men det är bara 450 sidor. Ja. Var det något år som gick extra trögt då?
Nej, men de är omskrivna. När jag skriver någonting för första gången, alltså, och det är väl det, jag betraktar mig som proffs, för jag skriver ju bara skit första gången. Första versionen är skit. Efter den 10:e så börjar det hända någonting. Jag menar, det är bara amatörer som tänker, jag sätter ner mig och skriver och sen så är det här nog genialt. Mästerligt måste man slita för att få tag på och ha tur på vägen för att få någon ingivelse som man inte hade räknat med. Och så får man ju bygga upp, det här är ju en roman, så jag fick ju upp, måste ju bekanta mig med alla karaktärer och deras liv, även det som inte finns i boken, menar jag. Det är samma nog med teater som med romankonst, att man måste kunna de här gestalterna för att kunna skriva om dem. Och det är rätt många gestalter i den här boken. Det är 8-10 stycken som är viktiga. Och då måste jag ju veta liksom alla deras misslyckanden, alla deras förhoppningar, allting måste jag veta, deras familjeförhållanden, allting måste jag, och det måste sitta där som om det är gamla vänner till mig.
Vad heter boken?
En helt annan historia. För det är en helt annan förortsskildring. Det är en förortsskildring som... Ja, men förortsskildringar brukar ju antingen vara att det är en massa stolta arbetare med fanor högt så här. Som sjunger internationalen i arbetarlitteraturen. Eller så brukar det vara ett jävla missbruk. Att de håller på att gå under av knark och alkohol. Det här är inte den typen av klischébok. Det här handlar om riktiga erfarenheter liksom, som också är väldigt spännande och tragiska, men som bildar en väv.
Var utspelar sig den här historien?
Ja, den utspelar sig på flera ställen. Den utspelar sig, så att säga, i förorten i Vällingby, Hässelby, som jag återvänder till då för att lösa någon slags gåta. Samtidigt så utspelar den sig i en stad som Gävle, väldigt mycket på Brynäs, där en av de här gestalterna bor. Och sen utspelar den sig i ett trapphus där ett gäng gubbar har samlats och som blir olagligt avlyssnade av en liksom väldigt skumt berättar jag, alltså, som håller på och har mutat någon på försvaret för att få en sån här avlyssningsapparat. Också en drönare om de skulle vara utomhus. Så det är en modern avlyssning, alltså.
Och hur kommer det sig att du, så att säga, vänder till Vällingby och runt där och Gävle när du själv bor i Sala?
Ja, jag har ju vuxit upp där, så att säga. Så att, och jag upptäckte att det var en upptäckt för 5 år sedan. Det var en slump. Så upptäckte jag att den mest stackars mobbade grabb under min uppväxt och den värsta mobbaren, att de båda bodde kvar. Jag upptäckte först när jag var ute liksom på en sån här minnesresa dit, att fan, han bor kvar i samma tvåa där han växte upp med sin ensamstående mamma. Alltså bor kvar 50 år efter han har blivit vuxen och blivit gammal där också. Och så upptäckte jag då att 705 meter, Eniro talar ju om avstånden därifrån, så bor den värsta mobbaren kvar. Och jag förstår inte hur det gick till att de bor kvar. Framförallt inte att en mobbade orkar se sin plågoande hela livet. Jag menar, det hade ju räckt att flytta till Brommaplan eller något sånt där, så hade man undvikit det där.
Men de här karaktärerna då, den mobbade och mobbaren, finns de med i boken?
Ja, med andra namn. Och sen har jag ju inte, sen har jag låtit min föreställningsförmåga liksom berätta en historia som jag tyckte var den sannolika efter ett antal, efter en massa grubblande och grundande omskrivningar när jag skrivit om texterna. Och så har jag kommit fram till någonting som man testar ju på folk. Alltså deras historia är ju bara påhittad, men jag har testat den hos människor som har vuxit upp som jag där. Och de sa, det visste inte jag, sa de. Det vill säga, de tar det för sanning, och då är det bra. När även de som kommer därifrån tar det som nästan dokumentärt, och så är det bara påhitt.
Hur pass svårt är det att få fiktion att kännas som verklighet?
Man måste tro på den själv. Du måste ju tro på fiktion. Du måste ju på något sätt bli besatt av själva fiktionen som om den är verklig. Va? Då händer det någonting. Du kan ju inte sitta där och tänka, här är jag, här är verkligheten, det där är overkligheten, nu sitter jag och jobbar med overklighet. Nej, man går så djupt in i det så att det är mycket jobb och mycket inlevelse i det här. Och till sist så börjar man ta med fan gå runt som en smått galen människa och pratar med sina karaktärer också. För att de är så intressanta att prata med. Det är nog någon slags medveten psykos man går in i när man gör ett sånt här ordkonstverk. Jag tror det.
Men när du tar det ur det då? Alltså när du är färdig med boken, när den är utgiven, ja, det är jävligt, lämnar du den här världen?
Ja, på sätt och vis. Fast samtidigt så är det ju vissa av de här som lever kvar väldigt starkt. Och då blir man ju tvungen att fortsätta att skriva om dem som inte är tillräckligt utarbetade. Så att då blir det väl en bok till. Jag har ju förut skrivit nästan hela mitt liv diktsamlingar. Jag blev en liksom olycksfall i arbetet på något sätt, en roman i början på 90-talet. Och nu har det blivit en väldigt, men nu tycker jag det är så otroligt roligt med berättande alltså. Och att väva ihop någonting. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Så att det som finns av dikt i det här, det liksom finns i en bisats här och var. Men jag tycker om att skriva ut saker. Alltså dikter har blivit slutna också för mig själv, och då är det ju dags att göra något annat. Men inte bara, ofta är de ju slutna för läsarna, men när de blir det för poeten själv, då får poeten sadla om.
Den här boken då?
Ja.
Den här, vet vi...
Du kan säga den är indelad i tre delar. Landet nådd heter den första delen. Och den andra delen som handlar väldigt mycket om förorten då, den heter Underjorden. För det är på något sätt, min gamla förort är ju inte den förort som man numera pratar om där man bränner bilar och det här. Det är en annan slags värld va. Så det känns som en underjord för den. Ja, men den var ju också plågsam, men den var ju inte så baktalad som förorten är nu.
Hur var då förorten? Var det tryggt att växa upp där? Var det en skön känsla? Jag har ju hört berättelser om att många av de äldre såg det som en trygghet. Man kom till en lägenhet, man hade en riktig toalett, man hade en ordning och reda.
Ja, men det var just det du säger, det här att många som flyttade in, jag flyttade ju in med mina föräldrar. Det var bara 7 år, 1957, så att det i Hässelby strand då, som tillhör den här Vällingby-regionen. Men då var det ju, alltså folk var ju så otroligt glada, de som kom från andra lägenheter i Stockholm. De hade ofta vuxit upp i ettor med en hel familj, med halvmodernt och liksom badkar i källaren i bästa fall, och sen utedass även inne i Stockholm va. Så att de var ju så otroligt glada över denna lyx som de tyckte det var att ha ett eget badkar och ha en helautomatisk tvättmaskin. Alla dessa hyllningar till en helautomatisk tvättmaskin i tvättstugan. Vet. Det var en grupp. Den andra gruppen var ju, de var ju också glada, för de var ju, jag vet, jag tittar på ett gammalt klassfoto så ser jag ungefär en tredjedel av alla som gick i min klass när jag gick i plugget var i småskolan, var ju inifrån Stockholm, från trångboddhet. De var glada och deras föräldrar var glada. Och sen så var det en tredjedel ungefär som var från krigets Europa. De var ju flyktingar. Och både föräldrarna och barnen var glada för de slapp att vara i krig nu. Och sen så var det en tredjedel till och de var otroligt deprimerade. För de var de mest missanpassade och det var de som kom från Norrland. Norrlands inland, för de hade tvingats ner dit eftersom det inte fanns i början, redan början på 50-talet var så ont om arbeten uppe i Norrlands, särskilt Norrlands inland. Deras föräldrar var inte glada över att de kände som att de var tvångsförflyttade. Fast barnen, alltså den här, det fina med förorten, det är att man klarade allt det här med integration genom att man hade en plan för hyreshus, villor, radhus var inte avskilda från varandra. De låg i samma område som man träffade och alla de här olika ekonomiska grupperna fick man ju kontakt med genom att bara man hade klasskompisar som man lärde sig olika språk också. Olika sätt att tala och det är ju det som kallas för integration. Du lär dig dina liksom att man inte är en enda definierad grupp som håller sig för sig själv och blir... Ja, men även om det är en gynnad grupp så blir ju de fattiga också, menar jag. För de är ju fattiga i att de bara har... De har snäva referenser. Det får ju alla som när det är slutna grupper. Så det är liksom en större rikedom att blandas.
Om man då tittar på den här romanen då? Ja. 450 sidor. Vad ska man ha för förväntningar när man ska läsa den?
Du kan säga att det är inte så... Dels så har jag försökt att göra en pocketbok och en extremt snygg pocketbok. Det vill säga inte som ser ut som noter i en doktorsavhandling. Det kan ju vara så otroligt liten stil i en pocketbok och rader som liksom nästan går in i ryggen. Jag har försökt göra en exempellöst snygg pocketbok. Så därför hade jag liksom tryckt ihop den så där som ibland pocketböcker är, då hade det kanske varit 300 sidor. Om det hade varit väldigt tät text. Så det är nog väldigt luftigt och jag har liksom... Men vad man ska ha, man ska vara beredd på någon och ta del av andras erfarenheter. Man ska tycka det är roligt med andras erfarenheter, inte bara ens egna.
Talbok, inga planer på det som jag hört av dig i varje fall?
Nej, inte. Alltså det här, jag har ju haft så mycket med det här. Man kan liksom inte göra allting själv eller. Ja, men det var inget förlag som ville ha den här boken. Bara för att det är ju en enorm kris med litteratur överlag. Liksom. Även om jag alltid gett ut på andra förlag så fick jag ju ge ut den här. Hitta på ett förlag själv och ge ut den. Bara för att... Jag får ju skylla mig själv. Jag har ju hållit på med mycket annat och då om man inte ger ut en bok hela sitt liv så här varje år eller vartannat år så blir man glömd. Och nu var det 12 år sedan jag gav ut något och det är väl tydligen en evighet.
Om man då är synskadad och gärna vill att Myndigheten för tillgängliga medier ska läsa in den här, om man inte kommer ihåg vad boken hette eller vad du hette, så ja. Vad heter boken och vad heter du?
En helt annan historia heter den. Och jag heter Erik Fylkesson och jag skulle ju väldigt, det är ju väldigt roligt om den läses in. Jag kan lyssna själv på böcker, men det är ju faktiskt i sådana situationer när jag inte kan läsa. Alltså jag läser ju, jag har inga problem fast lite synsvag, men jag har ju glasögon. I bilen lyssnar jag på gärna när man åker längre sträckor, då lyssnar jag gärna på talböcker.
Som avslutning då, fortsättningen på den här boken då, som det känns som du sitter och skriver, när kommer den?
Den kommer nog 2021, den tar inte 5 år. Och den handlar om, där vill jag skriva en bok utifrån att det var en kvinna, en ung flicka som försvann på 60-talet och som aldrig kom till rätta. Jag vill skriva hennes historia utifrån hennes erfarenhet. Jag är lite trött på att skriva utifrån mitt eget kön. Jag vill försöka skriva utifrån en kvinna som växer upp. Och att jag har ett bra grepp om den historien. Den kommer huvudsakligen faktiskt att utbilda sig i Dala-Järna. Det ligger, vad är det, väster om Borlänge.
Ja, en bit upp i Dalarna. Ja, ja. Men då får vi se fram emot att ta oss till Dala-Järna här om några år.
2021.
Ja, lycka till.
Tack ska du ha.